Välkommen till Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winniger. Det är den 2 oktober idag och dagen efter det hemska dådet i yrkesskolan i Kuopio som säkert har skakat oss alla. Vi ska tala om hur skolorna kan arbeta med det, hur skolorna gör det och hur långt man kan gå i det. Jag kan också säga att vi väntar ju på uppgifter här under dagen. Det kanske kommer fram mera om motiv och så vidare. Så att, men för stunden fokuserar vi nu på platsen där det här hände, på en skola. Jag säger välkommen till Mikael Eriksson, rektor.
Hej.
Välkommen. Jan Mikael Wikström, förbundssekreterare, Finlands svenska lärarförbund. Välkommen.
Tack, tack.
Och så har vi med oss Bicka Olin på telefon. Får jag kalla dig för elevaktivist eller elevorganisationsaktivist eller vad vill du heta?
Ja, det passar nog bra med någonting relaterat till det från studerandepolitiken och utbildningspolitiken.
Eller hur,
ja. Jag med.
Vill du börja, Bicka, hur reagerade du igår?
Nå, det är såklart en form av chock när någonting sånt här händer. Jag satt och funderade på det, att det känns kanske som att det här händer mera än det händer i Finland, i och med att vi också får följa med liknande nyheter från andra delar av världen, och speciellt USA, där det har varit till exempel flera skolskjutningar inom en ganska kort tid. Så det känns som att vi talar om ett liksom jätte, på något vis utbrett problem, och nu är det ju en svår situation när vi inte vet desto mer om motiven bakom den här attacken. Men det är klart att det är en sorg som fyller en.
Mm. Vad säger ni, Mikael Eriksson, du är chef för en skola till vardags.
Det här. Ja, vi, det känns ju bra. Det här borde nådde oss faktiskt ganska det där i realtid, och den där första reaktionen var ju chock och sorg, och kanske den här att inte igen. Att det är ju en god tid sedan våra tragedier på det där tidigt 2000-tal, och jag hoppas att vi skulle lämna det bakom oss. Det var ju svårt att hantera dem, och väldigt, väldigt ledsamt att det där... Sånt skedde. Så det där, en nästan kom inte vanmakt, men en det där, nog en bestörtning.
Mm. Jan Mikael Wikström från FSL här, vad tänkte du?
Ja, det första var ju en upplevelse av chock, att lite overkligt, att kan det vara möjligt? Mm. Sen förstås det här, att vad är det som har hänt? Men ville få fakta och förstås en tankar till de som har varit med, varit drabbade. Och det är ju det som man, eller jag känner det idag, att tankar går ut till dem.
Mm. Ska vi ta det här, som sagt, vi har ju inte fakta än, vi vet inte exakt varför och exakt hur heller, utan det finns ju massa uppgifter där ute. Ska vi ta det i den här änden, att vad gör skolorna idag? För att det här är ju något, jag har små barn, de har inrymnings- och utrymningsövningar och allt möjligt i skolan. Jag lärde mig nytt, inrymning var helt nytt ord för mig. Men vad gör skolorna idag?
Nå, så här, alldeles i ett nötskal så det där, måste man kanske tala om två sorters arbeten. Dels liksom den här krisplanen, säkerhetsplanen som då existerar för att kunna reagera om en sån här situation uppstår, eller hur? Och den har ju varje skola, alltså mycket detaljerat uppbyggd, liksom hur man ska gå till väga, allt från att kommunicera med det där de berörda till, just som du talar om, utrop, utryckningar, utrymningar och så vidare. Men det är andra arbete som är långt mer omfattande, om inte osynligt, men inte lika liksom, lika det där uttalat och det där lätt att klart och tydligt peka på i det här ständiga arbetet vi gör för att sådant inte ska ske. Det vill säga arbete med våra studerande och med våra elever för att försöka skapa en trygg och säker miljö där alla känner sig inkluderade och inte glider ut i marginalen och det där tar till den här sortens desperata handlingar.
Mm. Nu använder du samma resonemang som inrikesminister Maria Ohisalo från Gröna har sagt idag också, att inkludering är att ingen ska känna sig utanför. Att, är det här något ni känner igen, ni andra? Varsågod, Bicka.
Ja, jag tror att speciellt den här delen med liksom inkluderingen är kanske det som på något vis skulle ännu mer behövas lyftas fram. Det är klart att de här krisplanerna och speciellt liksom just övningar som skapar en viss känsla av på något plan är det en viss känsla av trygghet, av att det finns en plan och det finns en utgångspunkt för hur man ska göra. Så det är jätteviktigt och det behövs absolut. Men det som utgångspunkten borde ju ändå vara den att vi aldrig skulle behöva använda de där krisplanerna. Och jag tror att så länge som, oavsett nu motivet i den här specifika situationen, så tror jag att när alla har det bra så händer inte sånt här. Och det betyder ju att någon någonstans mår dåligt, har det dåligt att vara när någonting sånt här sen ändå sker. Och då är det ju nog där vi borde sätta liksom all fokus, att så långt ska det aldrig behöva gå att någon tar med sig ett vapen till skolan till exempel, eller för den delen ett vapen någonstans. För det är ju samma tematik som syns också i andra liksom former av våldsdöd och terrorbrott till exempel.
Mm. Mm. Var du på väg att säga något?
Jo, jag håller fullständigt med här att om den här olyckskommissionen efter de här tragiska händelserna i Jokela och Kauhajoki så gjorde en lista på åtgärder som man kunde tänka sig, en 13-punkters lista. Och där var det bland annat det här att utveckla elev- och studerande hälsovården, se till att unga med mentala problem får den vård de behöver, förebygga mobbning. Och den här biten. Och sen om man tänker på så WHO har förutspått att 2030 så skulle den här mentala ohälsan vara den största sjukdomen.
Mm.
Så det finns all orsak att satsa på den här förebyggande verksamheten. Se till att man får det stöd och hjälp man som elev, förälder, lärare behöver.
Mm. Skolan kommer ju ibland upp här i Slaget efter 12 i alla möjliga skepnader och skolan har ju en stor uppgift i samhället men också ett stort ansvar och jag vet att skolföreträdare brukar då ofta säga att så här att jo, men skolan är en spegel av samhället. Alltså vi är inte bättre och eleverna är inte så att säga annorlunda än samhället i stort, så att säga. Så att jag menar, är det i skolan den här lösningen måste ske, eller är det här ännu nu kommer det läggas ännu en börda på skolan att ta i tur med det här?
Nej, absolut inte. Jag menar, det är alldeles klart att skolan kan inte alena ta hand om det här, men skolan är ju en väldigt viktig aktör i samhället. Med våra barn och ungdomar tillbringar allt kommer omkring ungefär 40-50% av sin vakna tid i skolan. Så om inte vi kan göra ett intryck på dem så det där, så är det ju ganska, ganska det där illa ställt. Och om vi tittar till exempel på våra läroplaner och värdegrunderna i den, både i grundskolan och också på andra stadier, så det är nog väldigt, väldigt ambitiösa texter som står där när det handlar om det där trygghet, trivsel, respekt för övriga människor och så vidare. Att allt det här ingår nog i paketet och ska det där arbetas kring.
Mm. Men när ni säger inkludera, då är det så här, är det bara att göra så där? Eller hur lätt eller svårt är det? Konkret, vad gör man då?
Svårt.
Okay.
väldigt, väldigt svårt. Det skulle vara lätt så skulle problemet vara löst redan. Men det är hemskt utmanande. Och det där, jag skulle kanske också vilja komplettera med det här inkluderande. Att redan det här att gemene ungdom i våra skolor syns på sätt eller annat. Att man inte på något sätt liksom upplever att det inte spelar någon roll om man är där eller inte. Att det finns inte en lärare, inte en bland personalen, inte en studerande som överhuvudtaget noterar om man råkar vara borta där. Det är ju skulle vara en alldeles fruktansvärd upplevelse. Och det här är liksom, det är där det startar. Och sen lyckas vi därifrån komma vidare till den inkluderingen, så då har vi redan kommit hemskt mycket längre.
Och kanske största utmaningen är ju det att det handlar om så otroligt många små delar som ska falla på plats för att vi ska kunna skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Och där syns det ju direkt när vi har sådana situationer där nedskärningar eller några andra sådana mera politiska beslut påverkar den där skolvardagen negativt. Att det kan vara fråga om så lite som att en bra lärare eller en vikarie eller en det där... ett skolgångsbiträde eller någon man har till exempel tyckt om eller sett som en trygg vuxen av någon anledning behöver sluta eller flytta till något annat ställe och jobba eller någonting sånt. Det kan vara de här små sakerna i vardagen som kan ställa en enskild elevs eller studerandes vardag helt upp och ner i värsta fall. Och just till exempel det att om skolhälsovården inte råkar vara den stunden på plats när man skulle behöva eller äntligen hitta det där modet att gå och prata. För att den till exempel jobbar också på en annan skola eller någonstans längre bort. Så alla de här små sakerna i vardagen kan vara liksom det som sen slår sönder allt det där andra fina stora arbetet som har gjorts där omkring. Och det är ju det som är så liksom riskfyllt med just det här att skapa en sån här trygg miljö. Att det krävs massor av arbete för att bygga upp det och det går hemskt lätt sönder. Till exempel just när det kommer sen inbesparingar eller något annat som är bort från den där elevhälsan eller studerandehälsan.
Ja, där ser vi från Finlands svenska lärarförbund positivt på det att regeringen har lovat 29 miljoner för att förbättra den här elev- och studerandehälsovården. Och att man också har tänkt vidta åtgärder för att underlätta till exempel informationsgången mellan social- och hälsovården och lärarna och övrig personal. Och sen ser jag det också viktigt att just det här att det finns tillräckligt med vuxna i skolan. Det finns tillräckligt med lärare, det finns tillgång till psykologer, det finns elevhandledare, studiehandledare, kuratorer.
Mm. Nu måste jag ändå svara som djävulens advokat, men ändå skolkuratorn måste få vara ledig någon gång, läraren måste få byta jobb, någon gång är det stängt och så vidare. Ändå är det här, för det mesta tar ju folk ändå inte med sig svärd till skolan och börjar hugga ner andra elever. Så vad är det som är mera här i än att det brister i vår ansvarskedjan?
Som sagt, vi har ju inga det där absoluta patentlösningar på det här utan det där som Bicka sa, det är många små saker här och där som bygger upp det. Det som en av de här små bitarna i pusslet som jag tycker själv att det är hemskt viktigt är det här, som sagt, gemene ungdom, studerande elever ska uppleva sig synlig. Och sen så ser jag ju också att med ett målmedvetet arbete så lyckas ju också våra elever och studerande bli lyhörda för ett eventuellt illamående bland sina vänner och klasskamrater. Och nu talar ju definitivt inte om att vi ska ha skvallerbyttor eller liknande som kommer ränna dig samma sekund som det är någon problematik, men att det liksom den trygga vuxna är inte bara där för den här eleven som känner sig utanför, utan också för hennes klasskamrater som tycker att de kan gå till en trygg vuxen och prata om sin oro för en.
Mår inte bra just nu,
att vi är liksom rädda för det här. Så den här tryggheten och den här synligheten, så det gäller inte bara nu liksom de här väldigt få som du nämnde, utan det gäller överhuvudtaget förtroende för systemet och för de vuxna som vi har här, och en tillgänglighet också.
Jag inser att olyckor händer, vi kan inte ge några, det finns inga garantier här i livet, men att helt enkelt att du menar att genom att bygga upp hela gemenskapen i skolan så kan man få en skyddande effekt.
Nu är det en relevant del av det här, säger jag. Jag menar, ta vilken arbetsplats som helst. Om man kommer dit och inte känner sig speciellt trygg eller välkommen eller liknande, vem av oss vuxna ska acceptera det?
Och det är ju kanske den där stora på något vis skillnaden när vi talar om skolan jämfört med samhälle, att överlag i samhälle, om vi nu talar om en vuxen människa som har haft en någorlunda trygg och givande barndom och ungdom och kommit ut till exempel i arbetslivet, så vid det skedet så har den här människan troligtvis också verktyg för att kunna hantera liksom utanförskap eller negativa känslor i arbetslivet och ta tag i saker eller till exempel byta arbetsplats. Men när vi talar om unga så finns inte nödvändigtvis de här verktygen ännu, och det är därför som skolan har en så speciellt viktig roll i att förebygga kriminalisering och utanförskap och den vägen bidra till hela samhällets trygghet. För att få vi någon människa liksom ut i vuxenlivet så att den mår bra, så har den hemskt bra förutsättningar för att må någorlunda också resten av livet. Medan att går det dåligt där i början av livet, så finns det en stor risk för att det inte riktigt någonsin börjar gå sen sådär riktigt bra. Och då finns det ju just de här riskfaktorerna för att sen till exempel hamna i en våldssituation på någon deras sidan. Liksom. Det är ju också så att sådana som har till exempel varit marginaliserade som unga eller hamnar då i på något vis cirklar som påverkar negativt, så har också större risk för att vara offer för våldsbrott. Och det är en annan sån här sak som vi måste vara hemskt medvetna om när vi liksom stöder speciellt unga människor och barn. Att det kan vara från så små saker som sen påverkar ända till livets slut, det är till vilka cirklar man rör sig och hurdana förutsättningar man har för att själv påverka sitt liv.
Mm, mm. Det här att det kommer så uppgiften också att polisen senare år har avstyrt ett tiotal hotfulla situationer som man inte vet hur långt det hade gått förstås, men i alla fall så pass allvarligt att polisen har ingripit på olika sätt. Hur ser, när någon sån här kommer polisen inför eller senare, hur ser samarbetet mellan skolorna och polisen ut?
Nå, åtminstone så, då man gör upp de här räddningsplanerna och säkerhetsplanerna, så där är det ju ett samarbete mellan räddningsmyndigheter, polismyndigheter, skolan, social- och hälsovårdsmyndigheter. Ja, det är ett helt paket där. Man gör upp det i samarbete.
Mm.
Ja, och sen så finns det ju också på flera orter ett gott samarbete mellan skolan och poliserna, så att skolpoliser eller motsvarande kommer in och berättar om aktuella frågor. Det kan vara allt från sociala medier och vad oftast ur ett naturligtvis lätt juridiskt perspektiv, men det där berättar sociala medier och liksom ansvar och skyldigheter där och vad som är det där anständigt att det där göra och det där agera på nätet, eller varför inte just också då mobbning eller övrig ofog, den här sortens grejer, så att de då liksom också hör den varianten av det där. Det är inte bara lärarna som, ska vi säga, står och det där hettar med näven.
Och där är kanske ett ännu större ansvar också på den som koordinerar räddnings- och säkerhetsplaner och att förverkliga dem, eller inte förverkliga men att planera och genomföra och liksom implementera dem i skolvardagen, att se till att det där förtroende inte bara finns mellan till exempel skolpersonalen och myndigheter utan också mellan den enskilda liksom unga individen och myndigheterna. Och där är kanske en utmaning som vi ännu behöver jobba med på många plan, och speciellt på svenskspråkigt håll så har vi ju också den utmaningen att det är inte alltid så att det finns ett överflöde av svenskspråkiga poliser i varje stad som kan komma och berätta om polisens verksamhet på ett sånt sätt att man får en trygg och en bra bild av det och känner att polisen är här för att hjälpa och att vara tvärtom. Och speciellt när vi talar unga i åldern liksom 16-19 eller i det här fallet då, en andra stadiet utbildningsanstalt, så kan det vara att det är många som har mycket mer negativa kontakter med poliser redan bakom sig. Från att ringa undan eller gömma alkohol eller något liknande. Och då finns det där förtroende inte alls på samma sätt där. Och det kräver jättemycket jobb för att bygga upp det. Och få en skapa en stämning av att polisen är en instans som hjälper och stöder och inte tvärtom.
Men det är också det att det kan ju vara upprörande för vissa. Men världen som den ser ut idag, så är det nog många tänker när de hör att det har hänt eller håller på eller just har hört någonting. Att tankarna går... Är det här nu någon som har svurit trohet till Islamiska staten? Kan finnas var som helst även här. Är det här någon nazist? Eller är det här någon som mår extremt psykiskt? Alltså det finns ett register av stereotyper som börjar rassla inför det inre ögat när vi hör att sånt här. Och jag menar, inte utan en viss verklighetsbakgrund. Det har hänt. När vänder sig skolan till polisen och säger, hallå där, vi har någon som, det där är inte riktigt bra och det är liksom mer än vad vi kan göra något åt. När går skolan till polisen?
Tumregeln är väl, så som jag uppfattar det, att det är bättre med ett samtal för mycket än ett för lite. Och det där, och i väldigt många fall så innebär den här kontakten med polisen bara en det där kort och saklig diskussion och eventuellt ett snabbt besök utan något desto mera åthävor. Så det där, när vi tar kontakt med polisen, det finns ju inte så patentlösen. Ska jag säga att man känner igen situationen när man tycker att det bör göras.
Mm.
Och sen måste vi komma ihåg att radikalisering är ju inte heller någonting som bara uppstår liksom i tomma inte, nej, utan hemställa radikaliseras någon vare sig av religiösa eller ideologiska skäl i en situation där allt är annars bra, utan oftast så är det ju liksom en följd av utanförskap eller ensamhet eller någon form av ohälsa på något plan som gör att man sen söker sig till att var skulle jag kunna hitta någon slags sammanhang, någon slags gemenskap, och där i värsta fall så är det istället för till exempel bra ungdomsarbete eller en annan gemenskap på orten, så kan det sen hända att det är någon radikal organisering som man får napp på. Och det är ju kanske där som de där insatserna borde redan ha kommit in, inte vid det skedet som man börjar uppfatta att någon har till exempel nazistiska tankar eller någonting sånt, utan tvärtom att betydligt före den söker sig till sådana olika radikaliserade grupper, så borde man ha tagit tag i det redan.
Ja, det kommer ju nämna att om man tänker på barn under 18, så har ju lärarna och skolan en skyldighet att till exempel göra en barnskyddsanmälan om de har anledning att tro att det här barnet, det finns risk för barnets utveckling. Så där finns ju också, och där kan man komma åt eventuellt sådana här illamående som senare skulle kunna leda till något allvarligt.
Och där kommer man ju in redan på då barnskyddets enorma ansvar, för att har du en negativ erfarenhet bakom dig från barnskyddet eller från kontakt med barnskyddet, till exempel i form av att skolan eller till och med daghem har gjort en anmälan, så kan det hända att det sen bara liksom orsakar ännu mera illamående ifall man inte har till exempel blivit tagen på allvar. Och sådana situationer har ju också uppstått där det har varit frågan om någon som har tappat totalt förtroende för systemet på grund av det igen. Så där igen talar vi om till exempel en resursfråga.
Det verkar vara en bransch som det är väldigt lätt att göra fel i, höll jag på att säga, här låter det som. Det här är ni lyssnar på Slaget efter 12. Vi pratar här om säkerhetssituation i skolan med anledning av gårdagens dåd i Kuopio tillsammans med Mikael Eriksson, rektor, Jan Mikael Wikström från Finlandssvenska Lärarförbund och Bicka Olin som är elevorganisationsaktivist, har jag bestämt mig för att kalla det för här idag. Men vet ni vad, det här... Om världen vore perfekt och alla människor trygga och lyckliga, då skulle det här inte hända. Tyvärr finns det problem. Vad säger ni om, så att säga, finns det något vi kan göra mot vapen? Förutom att uppfostra goda människor som inte tar till vapen. Räcker det skydd som finns idag för att stoppa vapen att komma in i skolorna och användas vid dåd som det här?
Helt tydligt så har det ju inte räckt i den här situationen. Nu är det ju svårt att säga att varifrån har den här enskilda individen nu fått tag på till exempel ett sådant äggvapen. Jag har själv ingen aning om varifrån man ens kan köpa sådana eller med vilka licenser. Men oavsett så det där borde det ju vara betydligt svårare slash omöjligt alltså att få ett sådant vapen. Speciellt om man mår dåligt. Men att speciellt kanske det här att den här stigmatiseringen kring hur folk mår och hur snabbt det sen går till en fråga om just att vem som kan få tag på vapen eller någonting sånt, så det är nog kanske ett område där vi ännu behöver fästa fokus, för det känns nog på något vis helt onödigt att någon ska kunna ha ett sådant vapen i sitt hem till exempel.
Ja, så vi talar ju egentligen om på ett visst sätt också om att det är två olika saker. Dels överlag tillgång till de här vapnen, må det vara eldvapen eller äggvapen och motsvarande. Och sen det andra som jag kanske först tolkade på är hur, om det ska på något sätt försöka komma så trän vid skolingången. Och personligen så, min spontana reaktion är den här att jag önskar ju inte att våra skolor påminner om fängelser. Det är svårt att komma in. Där du måste ha vakter vid dörren och metalldetektorer och så vidare. Det på något sätt skulle signalera ett misslyckande. Att vi inte har klarat av att åtgärda den här situationen. Att vi accepterar det här att det kan komma in vapen i skolan. Och då har vi försökt bromsa upp det på det här sättet istället. Det tycker jag inte om. Vi ska nog utgå ifrån att det där... arbete fokuserar på att ingen ens kommer på tanken att ta in de här vapen i skolan.
Men om man känner till att det finns ett överhängande hot, Jan Mikael Wikström, finns det då möjligheten ens att spärra av och kontrollera vid ingången. Kan man göra det?
No, en del skolor har ju redan till exempel så att de har ytterdörrarna låsta. Mm. Och givetvis så kommer man ju ut därifrån. Men under lektionstid så är de låsta, så är de öppna till exempel under rasten eventuellt. Mm. Och jag tänker nog också att då man bygger eller renoverar skolfastigheter så givetvis så har man ju de här pedagogiska lösningarna i tanke. Men givetvis så ska man också fundera på de här säkerhetsaspekterna. Att tidigare har vi tänkt på brandskydd, hur säkra är de för brand? Men efter de här tragiska händelserna här tidigare än så har man lyft fram just det att man ska eventuellt eller man ska kunna låsa in sig, det här inrymningen som vi talade om här tidigare. Att det är också och att man får ut meddelanden till alla via något PA-system och så här. Att det är en del av det också.
Men rent konkret, om vi vet att idag finns det, vet vi genom polisen skulle kalla det underrättelsearbete. Alltså vet vi att det kan hända någonting väldigt tråkigt. Är det i ett extremfall möjligt att så att säga att ha en metalldetektor, eller skulle man då helt enkelt stänga skolan den dagen och låta?
Absolut är det möjligt. Ja, både och, antingen då metalldetektor eller någon form av det där polisvakt eller vad vi vill kalla det, eller sen också stänga av skolan. Där det har hänt i några skolor
de gångna
åren. Att man har konstaterat att det där att nu har vi stängt för dagen för att några av de inringda hoten har upplevt så pass seriöst att man det där.
Det är ju så, ja förlåt, Vika, varsågod.
Ja, det gäller ju hela samhället att vid det skede som polisen uppfattar att det finns ett hot så kan de ju spara av, så vitt jag vet, områden och också säkert liksom, till exempel genom söka misstänktas väska om det nu verkar som att det finns en sån situation att det är ju inte bara ett skolspecifikt beslut utan i en akut nödsituation så kan polisen ingripa, men det är ju nog polisen som i så fall ingriper och inte kanske en lärare eller rektor som börjar gå igenom folks väskor.
Nej, ska vi säga inte i förebyggande syfte kan man gå igenom allas, men om vi tänker på lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen så finns det ju där nog möjligheten att om man har starka skäl att anta att en elev har förbjudna ämnen eller föremål med sig så kan man nog gå igenom till exempel en väska.
Jag tänker så här att det är ju vissa delar av samhället, säger vi flygplatser och andra, om du ska försöka komma in i riksdagen och så vidare, där du måste passera en metalldetektor och där godtar vi ju den här, alltså så här personliga, vad ska jag säga, kränkningen eller intrånget i min personliga integritet, att jag måste tömma mina fickor. Det accepterar ju för säkerhetens skull, för att det är ju i vårt allas intresse att som flygpassager, nu ska man inte flyga av klimatskäl, men det är en annan historia, men som flygpassager så är man ju glad att någonstans att allas fickor har gått igenom.
Ja, absolut.
Så att säga, jag förstår att du inte gillar tanken, Mikael Eriksson, men
jag förstår
någonstans.
Du menar, absolut, men om vi då ändå undersöker det, det är inte bara liksom av princip, men jag tycker ju definitivt att vi är inte där ännu, tack och lov, inte på väldigt, väldigt länge ännu där, att vi faktiskt liksom måste spärra varenda en av våra skolor med metalldetektorer och väktare, utan visserligen varje fall som vi upplever rätt för mycket. Ingen snack om det. Men fortfarande så ser jag inte liksom att det där, vi har kommit så långt nu att vi varje dag liksom är potentiell risk i våra skolhus.
Och sen är den där skillnaden ju den att när du går in till riksdagen eller till ska flyga, så det gör du ju inte heller, de flesta av oss gör det inte varje dag, och de som till exempel är anställda på flygplatsen eller riksdagen går ju inte igenom samma sorts kontroll. Och nu talar vi om en skolvardag där de många fall liksom hundratals barn och unga kommer in i en byggnad varje dag, och dessutom i och med att man har raster och så vidare så går man både in och ut i skolan flera gånger, och då talar vi plötsligt om någonting som antagligen skulle skapa mer oro än trygghet bara i form av processen att till exempel ta ut allting ur sina väskor och sätta dem på något band och sånt. Jag tror att det kanske inte sen heller skulle nödvändigtvis ge upphov till att folk skulle må bättre eller känna sig tryggare, eller för den delen finns det någon som vill illa så kan man nog också göra liksom illa utan vapen, och då är vi tillbaka på det här att det var vad vi vill på riktigt är att förebygga att någon ska känna att den vill göra andra illa.
Jag tar till det här. Förstås är det här naturligtvis ett väldigt drastiskt exempel, väpnade vakter och metalldetektorer bara. Men frågan är helt enkelt, finns det något mer så här, förutom den förebyggande arbetet, finns det något praktiskt man kan göra annat då? Jag menar, konsertbesökare, sportbesökare får också finna sig i ett och annat. Så här, och det är vanliga människor. Man godtar det. Men det är, nej, det ser inte övertygad ut här.
Det säger jag inte, men jag sitter här och funderar nu på en praktisk skolvardag. Jag menar, hur den ser ut och om det under rådande omständigheter då, vilken sorts ökad alerthet, om vi kan kalla det, vad det skulle innebära, eller vilken sorts ökad skolpersonal då som, eller personal i skolan då som skulle främja det här. Inga direkta lösningar här just nu, nej, under dessa rådande omständigheter.
Mm. Nej, tanken är ju lite främmande från det att vi ju har en lagstiftning som utgår från att all undervisning är offentligt. Mm. Vem som helst kan komma in och följa med en lektion. Vem som helst får gå och följa med en föreläsning. Men jag tänker mig att visst är det skäl att ha vissa rutiner och dels öva de här utrymning och inrymning och kanske ha ett sånt här ändå ett säkerhetstänk, att man funderar att om någonting händer, vad gör vi?
Det är alldeles lugnt, jag tänkte bara här just nu på, jag försöker ju, och jag tror att många av mina kollegor med mig försöker liksom ofta närma sig det här den mjuka vägen. Och där ser jag inte att det där väktare och metalldetektorer är den mjuka vägen. Men jag har hört om många goda exempel, till exempel när skolan börjar så står till exempel rektorn och någon lärare vid dörren och önskar alla studerande och elever som kommer gummaron. Gummaron och välkommen. Och även om det liksom inte är den här kontrollsituationen så det är ändå liksom någon sån här. Så där man då, om du ska ta gårdagens exempel, ser om det till exempel finns ett misstänkt paket med eller liknande. Och det här är samtidigt då liksom det här, hur ska vi säga, den konstruktiva approachen till det här, snarare än att utgå ifrån att alla är potentiella misstänkta, utan alla är välkomna. Och det här,
vad gör du när du ser ett misstänkt paket?
Jag har faktiskt inte sittet. Nu säkert så skulle jag det där kolla upp det lite, det där närmare, ta upp den här diskussionen.
Och jag gillar det exempel där med att rektorn eller läraren, då ser man varje elev varje dag.
Precis.
Och verkligen det där att det handlar ju om en balansgång mellan att ska de här säkerhetsåtgärderna och sen de här förebyggande sakerna. Där tror jag att precis i det exemplet att någon står och hälsar välkommen, det måste ju inte heller vara rektorn varje dag, men det att det finns tillräckligt trygga vuxna i skolans utrymmen så att man hela tiden kan känna att jag blir sedd, jag finns här och det här är viktigt och här är folk som bryr sig om vårt allas välmående, både i form av liksom trygghet från våldsbrott och så vidare, men också i form av att bara liksom få vara en viktig del av vardagen. Så det är nog den lösningen som jag tror att är den bästa balansgången.
Det där våld i skolan och särskilt dödligt våld i skolan är något som förstås upprör oss allihopa väldigt mycket. Ska vi ägna sista minuten eller två minuter av det här programmet ännu, om ni säger något, hur ska vi komma över det här?
Gå vidare.
Hur ska vi finna ro igen eller tilltro?
Lyssna, dialog, lyhördhet, fortsätta våra diskussioner kring värdegrunden och respekt och så vidare. Och sen tror jag inte heller att vi ska, som du redan var inne på, vi ska akta oss hemskt mycket för att på något sätt försöka kategorisera och stämpla och så vidare, hitta syndabockar i det här sammanhanget. Det leder ingen vart, att skylla må det vara på någon ideologi eller på videospel eller må det vara vad som helst utan det där. Fortsätta att se en var i skolan omkring oss som individer.
Ja, jag tänker mig att dels ska vi säga det här fysiska, se över skolbyggnaderna, se över rutinerna, har vi våra räddningsplaner uppdaterade, men också den här elevstuderande hälsovården, se till att den har resurser, att det finns de här personerna, de här vuxna i skolan som finns där och kan se den här eleven som behöver hjälp, önskar hjälp, att det finns tillgång till det, psykologer och så vidare.
Vilka och Linda får du sista ordet här?
Ja, jag tror att det är just det handlar om att skapa den där tryggheten på ett så hållbart sätt som möjligt, att istället för att skilja åt människor och försöka hitta syndabockar eller hitta fel eller polarisera diskussionen, så försöka skapa den där gemenskapen, för det är nog i den som vi hittar en sån trygghet som håller också då när det inte finns kanske mekaniska lösningar eller där mekaniska lösningar inte räcker till. Så då har vi den där gemenskapen och det hoppas jag att alla orkar satsa på också i den här tunga situationen.
Fred genom gemenskap, vackra ord, sist i slaget efter 12. Tack så mycket, Bicka Olin, du är elevorganisationsaktivist. Tack också Jan-Mikael Wikström från Finlandssvenska Lärarförbund. Och tack Mikael Eriksson, rektor.
Tack.
Tack att ni lyssnade på slaget efter 12. Stefan Windiger heter jag. Vi hörs igen. Hej då.